Förra veckan så hade jag från mig en kulturgärning i Perm. Det var en historik om diskoteket Gnägget i Ekenäs. Och idag står jag igen med en kulturgärning i mina händer. Boken heter Jussarö, från Sjörövarnäste till nationalpark. Och Kärribon Sven Stenlund, det är du som har gett ut den här boken. Den här historiska pärlan i yttre skärgården i Ekenäs. Varför har du skrivit den här boken? Hur började det?
No, det är nog mer eller mindre slumpen kanske som har gjort det, men om vi drar ihop det så 2010 så skrev jag en bok om min farbror Runar, båtbyggaren, och han var ju hemma från Jussarö, så att den boken tangerar ju på sätt eller annat Jussarö, så det blev kanske en del material över, och samtidigt så blev det aktuellt att man flyttar i land, sjöbevakningsstationen flyttar bort den från Jussarö, så tyckte jag att då har man på sätt och vis dragit ett streck under de gamla funktionerna där. Det är ingen gruvdrift mera, blir väl knappast heller. Lotsfunktionen försvann 1960. Armén drog sig tillbaka på senare halvan av 80-talet och nu är köbevakningen borta. Så det är väl så där i grova drag orsaken till att jag börjar samla material om Jussarö.
Jag bläddrar just nu i Sven Stenlunds bok här och den är ju nyd och fräsch, den här boken. Man känner riktigt hur det här pappret doftar gott, och det är faktiskt digert innehåll här. Mycket fina bilder. Här kör man tydligen med några gamla sabar på isen och så vidare. Mest är det ju svartvita bilder. Men om vi går tillbaka, fyren tändes, om jag minns rätt, 1891.
Jo.
Och då körde den här lots och fyrverksamheten igång.
Nej, lotsverksamheten så börjar kring hela ganska exakt år 1800.
Okej, det är så pass långt tillbaka.
Det var lotsstation på Busö, och efterhand så flyttar man ut upppassning till Jussarö, så att cirka 1800 börjar lotsverksamheten där, och sen blir det så småningom en självständig lotsstation.
Men när blev det sen, när flyttade folk mera och blev mera bebyggelse på Jussarö?
Man flyttade sakta och försiktigt. Enligt kyrkböckerna så skulle de första människorna ha kommit dit på 1770-talet. Att min förfader Gabriel Mattsson kom dit 1784 eller 85, men småningom flyttade folk som började livnära sig som lotsar. De första var ju fiskare, så att den där lotsbyn på norra sidan så byggdes nog upp i förra halvan på 1800-talet.
Vad hade en lotsare då på den tiden för uppgifter? Hur såg en typisk arbetsdag ut?
Man kan väl prata om arbetsdagar egentligen, för de var ju minst lika mycket fiskare som tjänstemän. Men det gällde ju att ha uppassning. Det berättas ju att först skulle man ha hållit spana efter inkommande fartyg från en tall, och efter det så byggdes det sen lotsstugor först. Först en mindre och sen vid förra sekelskiftet en större. Trafiken var ju vissa perioder ganska liten på Jussarö, så att huvuduppgiften var väl nog kanske då att hålla farlederna i skick. Det vill säga att man såg till att remmarna var på rätta ställen och eventuellt skötsel av farledskummel och vad man nu gjorde. Men att lotsarna var minst lika mycket fiskare som de var statstjänstemän.
Sen i något skede så kom den här gruvverksamheten in. När började det aktiveras?
Relativt tidigt, 1800-tal, men själva gruvdriften inleddes ju på 1830-talet. Men man var ju nog medveten om att det fanns järnmalm i någon form där långt tidigare. Så att relativt tidigt på 1800-talet så gjorde man ju de första undersökningarna.
Hur var verksamheten? Den var ganska stor på 1900-talet.
Nu var den rätt så stor i medel på 1800-talet också. Det var ju fångar som bröt malm där då. Och det var ju i praktiken en fångkoloni, kan man ju säga. Det stora projektet så inleddes ju 1954 när vågsändning ska börja börja undersöka malmfyndigheterna där. Och 59 beslöt man ju att inleda gruvdrift och 61 i praktiken så var driften i full gång och 67 var det slut, så att det var ju en ytterst kort brytningsperiod.
Tror du att man med dagens teknik, borrar och så vidare, kanske skulle ännu kunna bryta malm på ljusare?
Jag är nog ingen gruvexpert, ja, men man bröt väl ungefär 1% av den malm som man hade hittat då på 60-talet. Men utvinningskostnaderna är åtminstone idag, de är allt för höga för att man ska få någon ekonomisk lönsamhet i det. Men järnmalm finns det ju där, det är ju inget tvivel om.
Hur många ungefär jobbade och bodde kanske på Jussarö då när det var som aktivast den här gruvdriften?
I byggnadskedet då, i praktiken, vi säger 1960, så var det ungefär 500 personer på jobb där, av vilka cirka 200 var anställda av Våxenniska. Och sen under själva brytningsperioden så var det ganska exakt 200 som jobbade där.
Precis. Jag bläddrar i Sven Stenlunds bok Jussarö, från Sjörövarnästet till nationalpark, getts ut av förlaget Schilds och Söderströms. Hur var det med militären? Olika nationers militärer har också varit intresserade av Jussarö. Det är ju lägligt ställe i yttre skärgården där man kan speja bra.
Ja, det fanns ju rysk militär redan lite före första världskriget, och under första världskriget så fanns det en signalstation där. Det fanns mera militär några kilometer längre norrut i Espingskärsarkipelagen på Långörn. Men för det mesta var det väl ett tiotal ryska militärer där som höll kontroll över havsområdet.
Precis, och sen tyckte du att det var synd att man lade ner sen köbevakningsverksamheten?
Nej, inte kan jag säga att det var synd, för att det på senare år så nu var det ju uppenbart att en stor del av deras arbetstid gick ju åt att köra mellan Jussarö och Vaggö.
Många som har gått i militären i Nylands brigad i Dragsvik så har ju också besökt Jussarö. Jag tror att man slutade med det 2003 kanske.
Ja, och 2 eller 3. Jo, det var ju sektionen vid Nylands brigad så utförde ju skjutningar mot sjömål där, allt från medle på 1970-talet.
Den här boken nu, den är, jag ska kolla här riktigt sidantalet. 175 sidor, mycket bilder men också mycket text. Så hur gör man ett så här omfattande arbete som går tillbaka, ja, nästan, vad kan man säga, över 200 år tillbaka, ja, i historien?
No. Jag är ju en glad amatör, så jag vet ju inte hur man ska göra. Jag har nog bara gjort det på mitt sätt, men jag har ju via muntlig tradition i släkten så har jag ju nog haft ett hum om vad det nu har varit frågan om. Vi pratar om det här lots och fyrlivet, men fakta har jag ju sen sökt i arkiv och i skrifter av olika slag. Men kyrkböcker, Brages urklippsverk och andra arkiv. Men det är ju inte en vetenskaplig bok att det är på det sättet liksom att det här finns ju, jag har ju medvetet lämnat bort källangivelser och så. Att i många fall så är ju nog tyvärr uppgift och strider mot uppgift. Att den ena har nog skrivit si ena året och den andra har skrivit så några år senare.
Så du har åkt då till Helsingfors, Kronohagen och suttit i Brages pressarkivs?
Det har jag gjort.
Källare och bläddrar där i mapparna?
Jo.
Hur var det? Jag vet, jag har själv suttit där. Upplevde du någon slags frustration i något skede? För man vet vad man söker efter ungefär, men sen om man inte hittar det så blir man bara svettig.
Jag skulle säga tvärtom. För det är ju så att när man sitter i ett arkiv eller om man läser gamla tidningar på någon vind så man kommer ju lätt in liksom på fel spår mitt i allt, så märker man att man håller på att läsa med något som man har haft för avsikt att titta på.
Precis. Hey, här ser jag kommit in ett kapitel om presidentbesöket. Det var tydligen 21 maj 1964 som president Urho Kekkonen besökte Jussare. Här är en fin bild som han går. Ser precis lika ut som han alltid såg ut. Hej, Sven Stenlund. Tusen tack att du kom och berättade lite om Jussare och din bok Jussare från Sjörövarnäste till nationalpark.
Tack själv.
Ola Salo med låten How I Kill. Snackade just med Sven Stenlund som har gett ut boken Jussare från Sjörövarnäste till nationalpark, och vi fortsatte här under låten diskutera Urho Kaleva Kekkonens presidentbesök till Jussare i maj 1964. Och sen berättade du att han kom hem på er till kaffe på Julö.
Jo, det var Ekenäs landskommun som de här västnyländska kommunerna var ju värdar i olika skeden under den där besöksdagen, och Ekenäs landskommun så bjöd på kaffe på Julö. De kom från Jussarö och fortsatte sen till Kovahar och gjorde ett kort strandhugg. Det var kanske en halvtimme, det var mycket pressad tidtabell, men i alla fall så var Kekkonen där den där halvtimmen med oss. Och några veckor senare så fick mor ett tackbrev, och så fick vi ett litet paket med en del sötsaker i, och i det där paketet fanns också en liten leksakshund som min syster fortfarande har, och den är naturligtvis döpt till Urho.
Hej, tusen tack Sven Stenlund. Det är ett fint minne att avsluta dagens Godmorgon Västnyland-sändning. Vi är tillbaka igen imorgon. Hej då!